Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Varmt välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast som den här veckan görs av mig, Greta Thurfjell, och mina kollegor Björn Wiman och Johan Hilton. Hej!
Hej! Hej!
Så celebert besök har jag fått i poddstudion för att hantera sorgen över att tv-serien Successions andra säsong är slut. Och när vi nu ska prata om detta, vad ska vi då prata om, Björn?
Sörj inte att den är slut. Gläds åt, åt att den har sänts istället, skulle jag vilja säga.
Och jag försöker.
Ja, och nej, men ja, det har ju varit fantastisk serie. Och fantastisk säsong med en avslutning som är säsongsavslutningarnas säsongsavslutning någonsin. Mm. Som framhäver, tycker jag, det här evigt mänskliga som har funnits i Succession hela tiden. Som jag har sett den som en senkapitalistisk uppdatering av Kalanka. Bättre blir det inte.
Du då, Johan?
Jag vill prata om skådespelaren Jeremy Strong som spelar en av de centrala rollerna, nämligen rollen som Kendall, och som är en av de skådespelarprestationer som imponerar mest på mig de senaste åren, skulle jag säga.
Föga förvånande om man har följt dig i något socialt medie de senaste 10 veckorna. Själv så tänker jag tvinga er att prata om min favoritkaraktär Roman Roy och hans relation till Jerry. Om man som lyssnare inte har hunnit se Succession än, så rekommenderar jag att man gör det snarast på HBO Nordic och lyssna på det här avsnittet först efteråt.
När Successions andra säsong tar vid befinner sig familjen Roy i en på samma gång privat och offentlig kris. Utomstående krafter vill köpa mediehuset Waystar Royco tack vare Kendall Roys svek, och Kendall Roy, utpressad av sin pappa efter en tragisk olycka, tvingas göra allt för att rädda företaget. Samtidigt ska en ny vd utses, ett annat mediehus köpas, vildsvin jagas, Skottland besökas, kryssningskriser avvärjas, äktenskap prövas och nya allianser får.
Gud, det finns jättemycket som vi ska prata om i det här avsnittet, men jag tror att vi kanske måste börja i slutet. Av förklarliga skäl, för er som har sett sista avsnittet av Succession. Anade ni, Björn och Johan, att det var så här det skulle sluta under åtminstone avsnittets gång?
Nej.
Jag vill nog säga ja, lite.
Jag kunde tänka mig att du skulle säga ja.
men
Kendall, det är lätt att säga efterhand. Alltså.
det kanske är det, men Kendall har ju verkligen visat de här sidorna tidigare. Jag tyckte det var ett magnifikt slut. Men man har pekat i den här riktningen under säsongen, skulle jag vilja påstå.
Mm, om inte annat liksom för att han har visat upp motsatsen så in till liksom, verkligen sista.
Mm.
Så.
Mm.
Ja, vad ska vi säga om slutet då? Det som händer är helt enkelt att Kendall får i uppdrag av Logan, sin pappa, att ta på sig smällen för det här kryssningshaveriet som har skett på företaget, och bestämmer sig. Man vet ju inte liksom
han blir blodsoffer. Det är ju väldigt liksom ladd. Det är ju extremt biblisk, den här scenen. Mm. Alltså med fadern som bestämmer sig för att offra sonen och vill ha liksom sonens medgivande för att han ska gå med på det här offret. Mm. Och sen slutar det med att sonen ger honom en kyss. Och det, om man ser i efterhand, så är det precis som du, lite grann som du säger, om man ser hela säsong 2 i efterhand och sista episoden i synnerhet, så ser man det ju komma naturligtvis, men jag såg det absolut inte komma.
Framförallt kyssen tyckte jag var, ja, det som, det för ju... då började jag vara så här, nej, det där.
Men det där
är kyss jag känner igen.
Mafiakyssen, det är ju kyssen i ett tema.
Ja, och Fredo i Gudfadern, ja, alltså, precis likadant. Alltså.
Men vad intressant det där med bibliska, för jag tänkte på det också, om det här liksom Abraham, Isak och Jakob och Esau grejen liksom, som är väldigt spännande.
Ja, det finns mycket och hämta i de scenerna mot slutet med fader och son så där. Tycker ni att det liksom, vad tror ni att den här scenen betyder då? För det som händer sen är att Kendall går upp på en presskonferens och till en början verkar ta på sig skulden, eller säger att nu ska jag ta på mig skulden, och sen säger han nej, allt är pappas fel. Det är min pappa som har gjort fel. Min pappa kände till allting och jag har dokument som bevisar det. Den scenen Man ser ju inte en scen där Greg och Kendall pratar med varandra, men man får ju anta att de har gjort det. När tror ni att de har gjort det? Tror ni att, den här scenen hände på planet, eller tror ni att det är någonting som har varit på gång länge, att han har känt till det här?
En grej som jag tycker är jättesvårt med Succession är att de spekulationerna är så väldigt svåra att föra. Den är så himla tänkt från början att det finns faktiskt nästan ingen vändning som klart går att förutse. Nej. Det här hade kunnat sluta på ett helt annat sätt också. Men jag tror faktiskt inte ens att jag fattade som att Greg och Kendall hade pratat ens, utan att Kendall snarare signalerade medvetenhet om att de här dokumenten fanns.
Ja, du nickar nu, Björn. Vad tänker du?
Ja, kanske. Jag nickar också lite oroligt åt att Johan och jag kommer in likt två farbröder i den här podden och börjar tala om Bibeln och Chekhov, som jag tänkte nämna också. Därför att de här dokumenten har ju varit som de här symbolerna på väggen hos Chekhov. De hänger där hela tiden. Man vet att de kommer att användas. Men ibland glömmer man bort dem. Liksom. Och det här, de här dokumenten har ju verkligen varit en sån symbol hela tiden i den här i andra säsongen.
Men det som är väldigt...
Och jag är inte säker på att det är säkert att Kendall var beroende av dokumenten för sitt beslut. Det är möjligt att han hade bestämt sig redan innan. Men att det här samtalet som eventuellt då äger rum med Greg ombord på flygplanet stärker hans case onekligen.
Det intressanta är ju snarare motiven bakom varför Kendall gör som han gör i slutet på avsnittet, som ska bli otroligt intressant att följa i säsong 3. Huruvida detta är en utveckling av det försöket till palatskupp som utfördes i första säsongen, eller om det faktiskt är ett sätt att imponera på fadern, eller snarare vinna faderns respekt genom att just bli den killer som fadern har efterlyst i scenerna tidigare, eller om det är en kombination.
Precis, på ett sätt så är det väl alla möjliga. Den allra sista scenen, eller den allra sista bilden, är ju den där Logan sitter hemma framför tvn och tittar på det här mordet som försiggår i live-tv.
Det leendet är magnifikt. Alltså, det lilla ryckningen i kinden där, den är...
Men det är fullkomlig magnifik skådespelare också. Alltså, sådär,
men berätta, vad tänker ni då? För att under avsnittets gång så har det också varit så att han har själv liksom föreslagit sig själv. Andra aktieägare har föreslagit honom och sagt det måste nog tyvärr vara du. Vi vill inte gärna att det ska vara du, men nu ser det ut som att det ändå kommer behöva bli det. Och han föreslår det sen för familjen under den här vidriga scenen där alla ska sitta och liksom föreslå varandra på den som ska mördas. Liksom. Å ena sidan så tänker jag att det här är någonting som Kendall gör för att revoltera mot sin pappa. Å andra sidan är det någonting som han gör för att imponera på sin pappa. Å tredje sidan skulle det också kunna vara så att det här är någonting som, ingenting som Kendall och Logan har planerat tillsammans, men däremot kanske någonting som Logan ändå förutsåg och kanske också såg fram emot.
Jag tycker att det fantastiska med den här serien, och precis det du beskriver här, tycker jag är att jag tror att det är alla saker samtidigt, och det är det som gör den så bra, att det är liksom inte som i många andra, mycket enklare berättelser, att aha, det var därför. Utan det är alla de här tre sakerna samtidigt, och kanske ännu fler saker och så. Och det är också skälet till det, jag menar, alla de här tre sakerna samtidigt är skälet till han ler, alla de sakerna samtidigt är skälet till att Kendall gör som han gör. Det tror jag, och det är det som ger liksom den psykologiska svinden i den här scenen i slutet.
Och det är också ett assisterat självmord som Logan Roy begår genom att undvika att bli petad av en styrelse och istället få ett mycket mer grandiost slut, det vill säga genom ett förräderi ifrån sonen liksom, som passar hans tyngd och hans position på ett helt annat sätt än att nesligt behöva lämna sin post med svansen mellan benen.
Alltid en mediechef. Ja. Liksom,
men just det där att det är allting också, det är det som har varit så fantastiskt, måste jag säga, för att jag är så djupt imponerad av Jeremy Strongs...
Men du har varit helt besatt av Jeremy Strong hela säsongen.
Han är så fruktansvärt bra, och han är så fruktansvärt motsägelsefull, och han är håller, jag har nästan inte sett en skådespelare hålla korten så tätt mot bröstet.
Alltså det har nästan varit ett arbetsmiljöproblem på DNs kulturredaktion under hösten att höra Johan varje tisdag morgon komma och tala om hur mycket han uppskattar Jeremy Strongs insats.
Johan lägger så mycket tid på att lägga upp bilder på Jeremy Strong på Instagram.
Men det här är på riktigt faktiskt ett av de här liksom riktigt sensationella skådespelargenombrotten jag har sett, tror jag. Liksom. Det är en enorm prestation han gör, och hans rollbygge är så minutiöst och så mångfacetterat och så känsligt, samtidigt som man hela tiden anar den här pirajan bakom hundögonen. Liksom.
Jo, men det är väl det som är, när man ser, om det skulle vara roligt om man hade möjlighet och tid att se om hela säsong 2 och se hur hans blick, den här tomma blicken som har varit påkopplad hela tiden, pekar fram mot det här slutet.
Och att vi ändå hela tiden också får nycklar till vem han är och varför han är. Den här scenen med moden i England till exempel, det är en av de mest plågsamma scenerna jag tror jag har sett i amerikansk tv-dramatik, när han har något att berätta. Han har någonting stort att berätta. Han ska berätta om den här olyckan som avslutar säsong 1. Och man märker hur moden drar sig för att lyssna. Att hon signalerar ett ointresse som inte är känslokallt, men som helt enkelt bara är en oförmåga liksom, att ta emot det en ska berätta. Och det där är så intressant, därför att nu gör jag en utvikning här, men det första jag kom att tänka på var en vän till mig som berättade när han skulle komma ut som bög för sin mamma. Hans mamma var irländska och han har vuxit upp i USA, och hur hon, när han sa att det är någonting jag vill berätta, så sa hon direkt oh here we go. Alltså hon visste vad han skulle berätta, men hon ville inte höra det. Och sedan så la hon till och det är problemet med USA, alltså det är att alla människor måste berätta om allt de känner hela tiden. De måste dela med sig hela tiden. Jag tror inte på den miljön. Och det var liksom
don't ask don't tell.
Ja men alltså, och att det finns en relation mellan det där föräldraskapet som är så otroligt brutalt och som sitter som liksom en kniv i hjärtat när man ser det. Och då får man inte heller glömma att Harriet Walter som spelar mamman också är en makelös skådespelare. De har ju verkligen alltså de har ju verkligen, och det är också en av de där grejerna som gör att serien blir så mångfacetterad. Det är riktiga skådespelare, och det är så sällan man ser det.
Och de är så
liksom
många. Absolut. Jag satt och skulle sammanställa en liten lista här på bara så att vi hade och visste vad alla hette. De är så många. Jag har inte med hälften av alla som är liksom jätteviktiga karaktärer.
Nej, men och de tunga teaterskådespelare.
Nej, verkligen. Alltså, minsta lilla biroll, alltså Uncle Evan, alltså Logans bror, som spelas av James Cromwell.
Tack gud att det är han.
Ja, men han är fantastisk med den här kepsen och de här chinos med benfickor och den här, när han läxar upp i avsnitt 8 tror jag det är, när han läxar upp sin bror och säger att han är den enskilt ondaste människan som någonsin har funnits på jorden. Han ensam bär ansvar för fler människoliv än någon annan tidigare i historien. Alltså det är en magnifik scen. Alltså.
Och den är lite sann dessutom. För där ser man också översättningen till Murdoch.
Liksom. Ja, men den syftar ju på just Murdoch och hur Fox har liksom underhållit under alla år de här klimatförnekarna och allt det som har liksom hållit det här systemet under armarna. Verkligen.
Piskat igång krig. Alltså,
den är fantastisk.
Men sen också vill jag bara säga att det är teaterskådespelare också.
Det värmer
verkligen mitt hjärta. Ja. Därför att det är en helt annan kaliber. Det här liksom Brian Cox är en gammal Shakespeare-skådespelare, framförallt känd för sin tolkning av King Lear, som ju genljuder väldigt mycket i Succession också. Vi har Cherry Jones som spelar Nan Pierce, som också är en av de här stora amerikanska teaterskådespelarna.
Underbara J. Smith Cameron som spelar Jerry, vi ska återkomma till senare.
Exakt. Alltså så här, det är liksom, det är hela ligan där liksom. Och det är en fenomenal njutning att se skådespelare så behärska sina instrument som man inte alltid ser i tv-dramatik.
En sak till som jag skulle vilja prata om innan vi går vidare och pratar lite mer om säsongen i största allmänhet och också antagligen ganska mycket mer om slutet, är en sak som Logan säger i det här enskilda samtalet med sin son, där Kendall säger det kanske är dags att jag får zona för mitt brott, den här pojken då, som han körde ner i en sjö med i förra säsongen som sen dog och som har liksom präglat mycket av andra säsongen också förstås. Då säger pappan så här, nej men det var ingenting. Mm. Det var, och så använder han den här termen då, som har återkommit, no real person involved, som då syftar på så här, att de, liksom, det var inte en av oss, eller det var ingen rik, så det gör ingen skillnad, än mer eller mindre. Så. Det uppfattade jag som att då tyckte jag mig i alla fall se en skiftning, eller såg en skiftning i mig själv, så här, hur jag tänkte på honom. För jag hade, man vet ju liksom att Logan inte är någon toppen kille på det sättet, men just det där när han plötsligt använder det uttrycket och liksom bara så här, ger den bilden av hur han ser på det här, som han ju inte har riktigt visat upp tidigare när han har tagit med Kendall till deras föräldrahem och sånt där, då är det som att någonting slår om i Kendall också, att han är så här. Mm.
Men du hade alltså någon slags illusion kvar om Logan Roys moraliska halt och resning fram till det ögonblicket?
Nej,
eller?
Det hade jag inte. Det kan jag inte säga att jag hade. Men jag tror kanske att Kendall hade det på ett sätt. Eller att det är någonting som liksom slår om i honom där. För att han inte har... Han har säkert hört sin pappa säga en massa sjuka saker innan. Men just det där uttrycket är som att... Och det är också någonting som Kendall liksom har kommit till insikt om under säsongens gång. Att så här, det var... faktiskt en real person involved.
Jo, men det var väl också den totala moraliska bankrutten som skrämde bort Rhea Holly Hunter i avsnittet innan, eller hur? Där hon insåg att den här personen har ingen, det finns ingen botten i honom. Nej. Han är verkligen, jag tycker alltså hela seriens bästa replik är ju det här att han är en malignant presence som Kendall säger i sista presskonferensen. Han är en malignant presence. Alltså det är ett underbart uttryck och det är precis det han är.
Men jag tycker spänningen har legat i att försöka hitta en människa i Logan Roy, och det är också därför som det här avsnittet när han besöker sitt barndomshem i Skottland som jag tycker är den enskilt obehagligaste scenen i hela serien, det är att han har noll intresse, alltså så här, han har inga minnen, han har noll intresse, han har bara bara tittat framåt, har ingenting som känslomässigt förankrar honom i platsen, ingenting liksom. Att det är en uppriktig likgiltighet han visar, och det vill säga typ han är ingenting, han har liksom han är bara ett stort tomrum, han drivs bara av en sak. Och när man pratar om andra teatrala influenser så blir det också så uppenbart just i Succession, att när man har pratat om Czech och när man har pratat om Shakespeare och när man har pratat om och flera andra, alltså Ibsen, whatever, så finns det också en teaterman som man kanske glömmer, och det är Brecht. Hur hög grad dels Succession är ett politiskt verk, men dels också en skildring av den kapitalistiska människan, alltså, som i slutändan måste göra sig av med allting personen har för att lyckas och för att tjäna pengar. Och, så det är nästan liksom att man går tillbaka på någon så här, ja, gammal episk princip nästan.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil...
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vi har ju liksom samlats varje tisdag morgon efter att vi har sett avsnitten nu de senaste 10 veckorna och liksom varit så uppspelta och fnittrat och liksom, vad är det som har pågått egentligen?
Efter att Johan är klar med sin utläggning om Jeremy Strongs har vi kunnat göra det.
Då sätter resten igång, ja, precis, då får vi andra ta till orda. Men ni har ju också sett den förra säsongen som gick förra sommaren. Hur tycker ni att den andra säsongen liksom, hur tycker ni att den skiljer sig från den första? Tycker ni att de har liksom skiljer sig åt väldigt mycket i ton eller i handling, eller hur tänker ni på liksom skillnaderna mellan dem? Minns ni första säsongen?
Ja, det gör jag, för att det är evigt mänskliga. Johan, du var inne på det lite grann i den, du talade om Brecht och så vidare. Jag tycker nog ändå att det är det, och jag skulle vilja tillfoga ytterligare en referens faktiskt, en kulturhistorisk referens, nämligen Kalanka. Och det kanske är lite oväntat, men det här är verkligen...
Det är inte så oväntat om man känner dig, Björn.
Det är därför det är synd att den här poddens ordinarie ledamot Kristoffer Ahlström inte ser Succession.
Men du vet ju att jag är ett Kalanka-fan också. Ja. Jag kommer vara med på det här.
Jo, men alltså det är ju precis det här eviga dramat med en och du har ju nämnt Kung Lear här, Johan, och så vidare, men en rik potentat så att säga, som har ett antal oduglingar omkring sig som han liksom måste... Han har bara dem, därför att det är hans enda släktingar. Det är de enda han kan lita på, och de är i grunden odugliga och inkompetenta. Och det är precis vad hela dramat i Succession går ut på. Mm. Och deras så att säga eviga misslyckande är ju njutningen i att se det här. Att se Kendall gå mot den obevekliga katastrofen, som han kom göra det den här gången också, det är ju samma njutning som att se Kalanka hela tiden komma så nära att få arvet, eller komma in i så att säga farbror Joakims gunst och hans pengabinge. Men man vet att han ändå alltid kommer att sluta som tredje assistent på margarinfabriken.
Det slutar med att han kommer att behöva fly från stan. Liksom.
Exakt, eller liknande.
Men de flesta i omgivningen är ju lite för mycket människor också kring Logan Roy. Han är ju det närmaste egenskapslös. Liksom. Han är ju bara... Ja, men Lignan Presence bara är väl helt enkelt det bästa sättet att beskriva honom, som en ondsint närvaro. Liksom.
Hur tycker ni att karaktärerna då? Vi har redan konstaterat att de är så väldigt många. Vi kan gå igenom dem lite mer person för person. Sen, har ni sett nya saker i dem i den här säsongen? Finns det liksom karaktärer som man har utvecklat nya sympati för, eller som man har förlorat sympatin för snarare? För det kan jag komma på ett exempel på både det ena och det andra. Vad tycker du, Björn? Har du fått någon ny favorit?
Nej, men det som just vad man talar om karaktärerna, så det, så finns det ju ett antal saker som man fortfarande undrar, tycker jag, och det är ju Shivs och Toms äktenskap. Och apropå oduglingar då, så är ju liksom Tom är ju ytterligare en variant av så att säga Kalanka, verkligen en totalt inkompetent och misslyckad person. Ja.
Som ändå har blivit chef för Fox News.
Liksom. Ja. Och som då, och man förstår ju inte varför Shiv, som ändå är liksom en intelligent och rätt skärpt kvinna, varför hon är ihop med den här ärketönten helt enkelt. Det är fullkomligt obegripligt. Och den scenen i sista avsnittet är väldigt fin, tycker jag. Där måste jag säga att liksom,
på stranden.
Ja, att de båda två djupnar lite grann, och där finns väl en nyckel till varför att det ändå, där finns ändå kanske en riktig relation mellan dem.
För just Tom är väldigt intressant, för att det är den person som jag nog aldrig trodde att man skulle ens kunna få en gnutta sympati för. Han är så rakt igenom motbjudande. Alltså utöver det att han är inkompetent och korkad, så är han ju dessutom en penalist som hela tiden behöver en slagpåse för att må bra på ett eller annat sätt.
Ja, men för att han själv är en slagpåse. Det är
en bra liknelse. men där är också någonting, där, den scenen på stranden där gläntas det på en dörr. Liksom, där blir han för första gången också mänsklig. En människa med behov som sträcker sig bortom att hitta sin plats i en makthierarki. Och det är också, det var faktiskt, när jag har tjatat om hur bra Jeremy Strong är, så är det en kompis till mig som också har sagt, men du får inte glömma bort hur bra Matthew McFadden är, liksom, som spelar Tom, därför att han är så himla bra att man inte ens tänker på att han är så jävla bra. Och det är, i den scenen så är det också någonting som händer, för där är, liksom, där är en skiftning som uppstår liksom, som faktiskt är lite, nästan lite äcklig att se.
Fast jag vet att Greta egentligen vill prata om här, det här är bara en sån här by proxy-fråga för att hon vill prata om Roman och Jerry.
Jag vill prata jättemycket om Roman och Jerry. Jag kommer vara generad. Men jag skulle vilja säga en sak till om Tom och Shivs relation innan dess. Jag tycker inte egentligen att det är så svårt att se Tom som mänsklig. Jag tycker att han visar sin mänsklighet ofta i förhållande till just Shiv. För att han, jag menar, i många andra fall så är han ju verkligen en person som är så extremt besatt av att liksom få makt eller visa sig inte duglig, utan bara liksom visa att han förtjänar makten. Liksom.
Men jag vill säga var nog snarare liksom att få upp båda en gnutta sympati för honom.
För men jag tycker man har känt mycket sympati för honom i de scenerna där de ofta där de är hemma. Och han liksom söker Shivs bekräftelse och han säger så här, haha, vi kanske kan ha ett jättestort porträtt av oss här på eller vad tror du om det? Mm. Eller så här, ska vi ha sex? Och hon bara, nej absolut inte. Jag vill absolut inte ha sex med dig. Och det är bara så, gång på gång är det liksom den typen av scener där hon bara avvisar honom gång på gång på gång på gång och liksom inte heller försäkrar honom om att allt kommer bli bra. Eller han säger så här, kommer han att offra mig? Och hon bara, jag vet inte. Typ, hejdå. Men och i de scenerna tycker jag att han är jättebra därför att han liksom, man ser hur allting bara faller liksom på honom. Och i slutet av säsong ett så finns det en sån scen på deras bröllopsnatt som ju också det pratas om i det här sista avsnittet nu. Där de har för första gången har en konversation om hur de ska bygga upp sin relation på något sätt eller hur deras äktenskap ska se ut och hon säger jag är nog inte, det är nog inte meningen att jag ska gifta mig och vara tvåsam och han bara nej. Och det är en jättebra scen där man ser liksom honom mänsklig och den liksom återspeglas ju i den här när han till slut säger så här, jag vill inte ha det här. Jag är ingen hippie. Jag vill inte vara liksom polyamorös. Jag är inte intresserad av det. Jag vill ha en tvåkant typ. Den scenen tyckte jag var jättebra och jag undrar hur det kommer att bli från och med nu i deras relation. Jag undrar om man ska tolka det där eller liksom, det finns ju liksom inte, på något sätt, inte så mycket att tolka, men jag undrar vad man ska tro, om man ska tro att de nu kommer att skilja sig, om han till slut kommer att liksom kunna tacka nej till så här, den makt som det innebär att vara gift med henne och de, liksom, de pengarna som det innebär. Och säga så här, men jag vill vara lycklig. För det är ju det han till slut formulerar för sig själv. Eller om det tvärtom kommer vara så. Det kan ju lika gärna vara så att nästa säsong börjar med att så här, de har fått ett barn. Eller liksom de bestämmer sig för att de skulle, hon ska försöka vara liksom bara med honom nu. Eller så här. För hon gör ju också det sista, en sista liksom ömhetsbetygelse för honom. Hon går till sin pappa och säger, snälla ta inte min man, snälla välj inte min man.
Det var en vändning som däremot överraskade mig väldigt mycket mer än Kendalls vändning. För det trodde jag aldrig skulle ske faktiskt.
Och den här säsongen har ju handlat väldigt mycket om Shiv på ett sätt som gjorde att man trodde att det skulle sluta med Shiv. Och så slutar det ändå med Kendall igen på något sätt. Och hon får lägga sig till slut, eller hon får liksom ta ett steg tillbaka. Vad tycker ni om det? För jag har tänkt mycket på det här som Shiv-säsongen och jag är inte ensam om att göra det.
Men blev hon, för det undrade jag lite grann över, var hon medveten om att hon samtidigt som hon bad sin pappa att inte offra Tom, var hon medveten om att hon därmed också gav upp alla möjligheter att bli COO, alltså den post som Roman fick?
Mm.
Jag tolkade det så, att där var hon liksom, okej, gör det här för mig så ger jag upp mina ambitioner här på något sätt. Hon reagerade ju inte varken med vrede eller bestörtning eller någonting när det beskedet kom.
Nej, precis. Hon gör en liten min, men det skulle lika gärna kunna vara en min av så här, ja, så blev det nu.
Exakt, så blev det för att jag gjorde så här. Ja. Okay.
Fast om man tänker på de inslag som finns utav kungler så är det ju en ganska alltså logisk utveckling med tanke på vad Cordelia gör till exempel i Kung Lear. Hon är ju den enda som vägrar spela spelet på maktens villkor till slut. Och det är också det som gör den både till en tragisk hjältinna men också till ett offer. För det går ju åt pipan för Cordelia naturligtvis.
Det är så det har varit för sig fram till i den här säsongen tycker jag. När hon plötsligt har börjat så här, liksom försöka ge sig in rakt in i...
Ja, men samtidigt så är det första ögonblicket av sanning tror jag liksom, alltså i slutet av andra säsongen när hon faktiskt bestämmer sig för att det finns relationer som är, alltså det är naturligtvis inte så, hon kommer säkert sätta kniven i ryggen på Tom redan i första avsnittet av tredje säsongen, men än så länge att det ändå finns någonting som är viktigare och någonting som är, ja, som är mer värt än att sitta på den där posten. Men som sagt, vad som helst kan ju verkligen hända.
Nu är det jag som är programledare och därför kommer jag att gå vidare till det som Björn redan har tagit upp att jag vill gå vidare till, nämligen Roman, Roy, min älskling, min pojkvän i den här serien. Och då så skulle jag vilja att vi pratade lite grann först om Roman. Vi ska komma in på Jerry, vi ska det, Björn. Men först då ska vi prata lite grann om det här med Roman och hans liksom transformation, det som sker honom i Turkiet i avsnitt 9, medan alla andra är i DC och vittnar och har sig och skämmer ut sig i TV, så åker han till Turkiet för att låsa en deal med liksom private money för att de ska slippa allt det här, allt övrigt. Om de bara får de här pengarna så kommer allt annat att ordna sig, då behöver de inte vara på liksom, marknaden, ingenting. Och sen kommer Roman tillbaka och är allvarlig och vill inte skämta.
Och blir utskrattad när han vill prata känslor.
Och frågar sina syskon om de inte skulle kunna ha ett allvarligt samtal. Vad tror ni det var med den, liksom, det som hände honom där som liksom gjorde att han till slut bara...
Ja, men det är kanske lite klyschigt om man ser till, liksom, i seriens kontext, tycker jag, att han kommer tillbaka så personlighetsförändrad efter det här. Kanske trovärdigt, inte vet jag, men... Det leder i alla fall fram till en väldigt fin scen, tycker jag. En av de finaste är när de sitter, de här tre syskonen vid poolen där, och försöker tala med varandra på det sätt som vanliga människor gör.
Ja.
Alltså det är en väldigt gripande faktiskt. Det blir till slut helt tyst.
För han kan ju, han, ja.
De börjar härma varandra och liksom...
You want to talk feelings. Nej, men det var det jag syftade på. Men också just det här att det är liksom tre syskon som är oförmögna och formulera sig annat än förolämpningar eller rosningar utav varandra. Jag tror inte att Roman kommer förändras. Han är liksom, jag tror att han kommer vara en konstant i serien.
Logan säger ju någon gång att vi har fixat en psykolog till honom och vi har fixat det några andra till honom, så han kommer bli bra. Och han är ju liksom onekligen redan lite så skadad av saker som har hänt honom, och det finns ju liksom saker som är riktigt saker, eller vad man ska säga, som han också liksom säger ibland bara i förbigående, som han säger någon gång att så här, jag blev våldtagen av en kollopersonal när jag var 12 år gammal eller vad det nu är, och det här som han brukar berätta om när han satt i en hundbur eller någonting när han var liten, han har inte haft det så lätt.
Nej, men, och den här plötsliga örfilen också som man får utav Logan.
Precis. Som också är en otrolig scen, därför att Kendall plötsligt kastar sig in och säger du rör honom inte.
Men det säger också någonting om hur relationen har sett ut genom åren. Liksom. Och den är, för det är den andra obehagliga scenen i den här säsongen. Tycker jag. Det är liksom, den bara öppnar upp för någonting som är så mörkt att man inte vågar titta på det nästan.
Vilket för oss till hur han hanterar sina många förmodade barndomstrauman, nämligen genom att inleda en relation med Waystar Roycos liksom, advokat, eller vad man ska säga.
Eller vad det är.
Vad tycker ni om den, killar? Tyckte ni...
Jo, men den är pikant, tycker jag.
Ja. Okej. Okay. Jag fittrar hysteriskt.
Jo, men den är pikant. Den är bra faktiskt. För den är helt, står helt i överensstämmelse med vem han är, tycker jag. Och också vem hon är. Hon är ju, som ni har sagt här, hon är ju en fenomenal skådespelare. Hon har inte så många repliker, men hon spelar ju med liksom halsmuskulaturen och med ögon och mungipor och allting annat.
Jag tycker hon har varit en av de liksom, men i jämn höjd med Jeremy Strong tycker jag att hon har varit en av de stora behållningarna. Alltså så här, för det är också en skådespelare som är fullkomligt omöjlig att läsa. Det är fullkomligt omöjligt att läsa hennes roll. Och nej, men precis, alltså jag läste någonstans där hon just där J. Smith Cameron pratade om det där att man får inte glömma bort att Succession också är en serie, kanske framförallt en serie om kvinnorna. Som,
särskilt andra säsongen.
Ja, och jag menar, just när du nämnde det tidigare att det här har varit Chivs säsong väldigt mycket, det är ju väldigt tydligt redan i öppnings, alltså i under vignettmusiken.
Precis.
Att man har placerat flickan i centrum. Ja. Det var hon inte i första säsongen. Men att så mycket handlar om kvinnors sätt att navigera i den här fullkomligt vedervärdiga, alltså toxic masculinity miljön där Jerry är liksom, hon är så störd och hon är så förstörd och hon är samtidigt så himla benhård liksom, alltså så här, Det är verkligen rakt igenom fascinerande att kolla på.
Det är intressant tycker jag att du säger att hon inte har så många repliker. Det har hon ju verkligen inte.
Men de gör ju båda två, tror jag, också en ganska rationell kalkyl, både hon och Roman. För att om de ska, så att säga, överleva i det här, så behöver de varandra. Mm. Och det finns ett litet en blickutväxling när han blir utsedd då till COO. Precis. Här på slutet mellan de två. Den tar bara en halv sekund, men den finns desto mer betydelse i den. Alltså.
Jo, men hon
men det är det som gör det så himla bra, tycker jag. För att hon säger ju så sällan någonting, och hon har någon scen när Roman kommer till båten, och hon börjar också så här häckla honom och någonting, och sen så står hon liksom, när hon förstår att han är liksom skakad på riktigt, så står hon utstrålar sån otrolig liksom moderlighet och sån liksom så här, empati för honom, som är som de andra visar så här, stackars dig, så här, det är synd om det, men hon har en sån liksom, hon kan så här utstråla så himla himla mycket utan att säga någonting.
Jag såg inte det, måste jag säga, alltså så här, men det är för att jag också tycker att hon är lite av en projektionsyta. Det är också väldigt intressant, alltså så här, det är klart att hon måste liksom ty sig till Roma för att överleva på något sätt. Hela den här örådsscenen är ju fantastisk när allt fler fingrar pekas mot henne och hon inser hur jävla körd hon är.
Ja, och där framkommer också sån här intressant information som åtminstone jag hade missat tidigare, att hon har ju döttrar.
Ja, precis.
Som visar sig ha flugit första klass och levt, så att säga, loppan på Waystar Royco's bekostnad. Och jag menar, det såg man inte riktigt komma, tycker jag. Att Jerry har den hennes, jag menar, privatliv, om man får uttrycka sig så, vid sidan av att uttala smädelser mot en onanerande Roman inne på toaletten. Det har vi inte sett så mycket av då.
Nej, precis. Man vet från första säsongen,
tror jag. Man
vet från första säsongen att hennes man har gått bort. Och att han, man tror att han kanske då har varit så här, också någon jättehög chef inom Waystar Royco. Kanske han har varit kompis med Logan och sådär. Och sen så har liksom hon kommit med på köpet, eller man ska säga, och sen så liksom klättrat upp. Men så att det är egentligen det enda man vet. Man vet att hon liksom lever ensam, hon är 24 timmar om dygnet på jobbet eller på telefonen och liksom lever för det där. Så på ett sätt är det väl liksom verkligen ett rationellt val att hon bara, jag tar en av sönerna, för att det är liksom min lott nu. Mm. Ja. Vi har ju rört lite grann vid det. Jag skulle vilja att vi pratade lite mer om det, för jag tror att ni kan ha mycket att tänka på det. För vi har bråkat lite grann om det också. Just det här som jag har, jag vet inte om jag ska säga stört mig på, för det låter som att jag är störd. Men när jag har läst om andra säsongen, så har jag läst oerhört mycket kulturskribenter liksom ta avstånd från alla samtliga karaktärer och liksom och säga så här, de är jätteonda, de gör vidriga grejer, och liksom, och jag vet det och jag ser det. Jag skulle vilja fråga er varför ni tror att det är så viktigt för liksom oss kulturskribenter och tyckare att hela tiden påpeka det.
För att ingen vill vara dem ingen vill vara någon i en makthierarki, då är det väldigt svårt att identifiera sig med dem. De är ju vedervärdiga, men de är också ganska sanna.
Men jag tror att det bygger helt på liksom att även en lika felaktig som uråldrig uppfattning om att bra kultur måste också vara uppbygglig på något sätt. Och i själva verket är det ju tvärtom. Mm. Jag menar, ju vidrigare personer är, desto bättre blir det ju. Jag menar, det visste ju Shakespeare bättre än någon annan. Och det håller ju i sig, det ser man ju här också.
Och desto närmare sanningen kommer man
ja,
också.
Det är ofta så. Det är ofta så.
Jag tvekar inte på att det är ungefär så här det låter i Murdochs styrelserum, kan jag säga.
Nej, det är sant. Men det bygger ju också på uppfattningen om att det ska vara realistiskt. Att de ska vara, att de har inga, jag har flera som säger så här, och det har jag också tänkt några tillfällen, framförallt under första säsongen, att de har inga mänskliga egenskaper. Det finns ingen mänsklig värme hos någon av dem. Och den växer ju fram, det gör den ju verkligen. Men det bygger ju också på uppfattningen att för att vi ska kunna ta till oss någonting och uppskatta någonting, så måste vi kunna identifiera oss. De måste vara trovärdiga, så att säga. Och på något sätt där också ha olika dubbla egenskaper. Och det beror ju på hur man ser det här. Jag tycker att det här bitvis är en också väldigt som svart humoristisk serie. Jag tänkte på det här örådscenen som ni har diskuterat. Jag tänkte på den här filmen som kom för några år sedan, The Death of Stalin, med Michael Palin bland annat. Alltså grotesk. Det är groteska scener verkligen. Man ser hur människans liksom just makt, hur maktanspråk i grupper, hur otroligt rått det tar sig ut. Liksom. Och det är det man får se här verkligen.
Men det är ju också så här en ganska...
Och det behöver inte vara realistiskt. Utan ju mer man skruvar på det till en slags barock nästan, så desto bättre blir det.
Återigen så fattar du ju Brecht det också. Liksom, att det är omöjligt att inte känna
ständigt
något...
Ständigt med Brecht, Johan.
nej, men trots att...
Typiskt teaterkritiker.
Trots att... Jag menar inte att göra några jämförelser estetiskt. Jag menar bara liksom fascinationen för människors maktrelationer. Att maktrelationer går igen i allt vad människor gör. Och att en karaktär som Mor Courage i Mor Courage och hennes barn, som i princip offrar sina tre barn, ändå är en kvinna att beklaga. Och att det är det som gör att hon blir så komplicerad. Det är samma tendens som går igen inom Succession också. Men jag kan inte säga att jag känner någon större sympati för någon av de här. Men, alltså, eller kanske... Alltså, Malin Ullgren och jag hade någon sån här liten läskig lek. Såhär, vem identifierar du dig mest med i Succession? Ja, precis.
Vår vän.
En lek som ingen vill leka. Därför att...
Det har kommit ett väldigt omtalat quiz på BuzzFeed som är Vem är du i Succession? Där alla svaren man får är liksom jättepositiva. Där alla är såhär, och du är så här och så här. Där du liksom ställs inför ett problem så reagerar du så här. Som är roligt och lite ironiskt, tror jag, för att alla framställs som väldigt goda karaktärer.
Ja, men och det finns ingen sån i Succession. Det är därför den frågan blir intressant. Alltså, den frågan är aldrig intressant i någon annan tv-serie, men här blir den intressant. Mm. För det är liksom, det handlar om skärskådare. Vad är de vidrigaste sidorna av mig själv? Liksom? Mm. Och vem blir jag då i Succession?
Som enbart vem var du i Succession?
Nej, men jag tror att jag tyvärr måste säga Tom. Och det är så jävla sorgligt. Att...
Vi är alla Tom. Alltså.
Ja, men det är väl det vi
är. Det är därför de här figurerna finns i liksom det djupliggande kulturella medvetandet. Tror jag.
Och att man hela tiden gör de här små kompromisserna som Tom hela tiden tvingas göra för att på något sätt befinna sig i närheten av någonting.
Vem är din Greg? Är det Malin som är? Nej,
önskar jag hade någon, kan jag säga. Nej, men vi är nog alla Tom på något.
Be careful what you wish for, skulle jag vilja säga.
Det är du, Greta, som inte har märkt det förrän nu.
Slagpåse var det en ganska kulturredaktion.
Ja.
Med benign fotsvamp, alltså.
Till råga på allt. Men också dokument på er alla.
Men den här scenen när till och med hon går därifrån efter att ha upptäckt hans fotsvamp. Mm. Och det är till och med för äckligt för en av de här skötarna där. Det är jätteroligt.
Men jag skulle vilja ändå återkomma till det här med att man binder det här till det att det är realistiskt och att man har de kraven ändå implicit. Men, och där måste man liksom gå ut och titta på. Och där tror jag du har rätt lite grann med Brecht. Att det, är ju, det finns ju förfrämdung hela tiden här. Men att titta på hur otroligt mycket pengar de har. Mm. Alltså det är ju fantasiljoner som det heter också i Kalanka faktiskt. Det är liksom, men också om man ser på hur orealistiskt själva premissen är att den här Logan Roy är alltså en otroligt framgångsrik mediemagnat. Mm. Och som sådan är han ju fullkomligt oduglig.
Mm. Varför alltså,
nej, men han kan ju ingenting. Nej, men han är, i vårt medielandskap så kan han ju ingenting. Och han har omgivna människor som inte heller kan någonting. Mm. Så att han skulle ha haft de här framgångarna är ju fullkomligt otänkbart. Alltså hans analyser här nu i de här strategiska besluten han ska fatta, ja, det är att han ska köpa ytterligare något företag med lokaltidningar. Och han vet liksom att det finns något som heter tech. Mm. Det vet han liksom. Mm. Men det är ungefär det han vet.
Men det får mina odugliga söner sköta.
Alltså. Ja, och där han ska köpa några tidningar. Det är hans liksom strategiska analys. Så att han är ju fullkomligt osannolik till att börja med att han skulle ha fått den här positionen som han har. Som mediemogul är han ju stockdum helt enkelt. Och i vår tid så finns inte en chans att han skulle ha överlevt så här länge.
Han hade bytts ut för länge sedan. Han är ju också 80 år gammal väl när serien börjar, tror jag.
Men det är också det som är intressant när hela familjen Roy kontrasteras mot familjen Etten Pierce också, som ändå drivs av någon form av publicistisk idé. Även om den här liksom sammanslagningen uppslaget för en liksom att säga, är också fullkomligt osannolik. Men där är det intressant också att se hur familjen också fullkomligt saknar övertygelse. Det finns inte ens en politisk övertygelse trots att de driver hela den här ganska närmast högerextrema propagandaapparaten med den här liksom lätt förklädda Fox News-kanalen. Att det finns ingen själ där heller som ändå finns hos familjen Pierce.
som finns liksom å ena sidan hos familjen Pierce, men å andra sidan inte finns eftersom de längre överväger att låta sig bli uppköpta.
Ja, de är beredda och dagtinga liksom. Men i slutändan så gör hon ju faktiskt inte det när Pierce, när hon inser omfattningen av Logan Roys vidrighet.
Mm. Det var intressant att du tog upp det där med liksom medierna och hur de porträtteras i serien, för att det har ju liksom för oss som jobbar i mediebranschen då, så har den här säsongen kanske liksom den har innehållit kanske mer igenkänningen än förra. Den förra utspelade sig ju väldigt mycket i liksom, mötesrum, boardrooms. Men i den här säsongen så har den både liksom, då har de ett avsnitt utspelar sig på Walter, den här liksom Vice-lika tidningen eller nättidskriften. Och sen så det här med liksom, allt det här med kryssningskrisen på slutet påminner ju väldigt mycket om saker som vi har läst i liksom amerikanska tidningar om olika företag och olika liksom kriser och som bara har liksom löst upp en tidning eller ett företag eller ett liksom mediehus.
Ja, och det här fantastiska avsnittet som utspelas på den här vedervärdiga konferensen ute på landsbygden. Finns ju i verkligheten också, så den har ju liksom verklig bakgrund där också.
Exakt.
Mark Zuckerberg går runt med så här light down jacket vest med namnbrickan liksom, alla har det.
Men den här Bilderberg liknande
Det finns en sån där. Och,
det är inte helt olikt Davos kanske heller.
Nej, precis. Eller den här The Brilliant Minds och liknande sammanslutningar. Precis, alltså. Så det är ju mästerligt skildrat tycker jag också. Och, men överhuvudtaget om man får säga, miljöerna är ju just de här rummets enhet, att man stänger in folk i liksom slutna rum och låter dem göra upp där inne. Så det är ju dramatiskt, otroligt effektivt. Det har de ju verkligen utnyttjat i den här säsongen.
Alltså de här första avsnitten där när människor får vara pallar och åt andra och så vidare. Liksom, omfattningen.
När de är på björnjakt i ungen.
Ja, men exakt.
Skjuta vildsvin som de bara har släppt ut ur en folla liksom.
Det kanske är vildsvin kanske det är. Kanske inte finns några björnar inte ens i Successions värld. Alltså.
Dricker dyrt vin och förnedrar underordnade.
Vad skulle ni säga att ni liksom, nu, vi vet att det kommer en tredje säsong, det kan komma, jag tror att de har sagt att de skulle vilja göra 5 säsonger alltså med allt av den här serien. Vad hoppas ni på för den tredje säsongen? Tänker ni liksom att det skulle kunna komma in ännu fler nya karaktärer eller längtar ni efter att se mer av dem som redan finns och hur det går för dem?
Vi har inte pratat om Connor än alltså.
Nej.
Honom pratar man aldrig.
President Connor. Nej. Inte ens han Jerry är... kallar honom vid något tillfälle när hon ska prata om Kendall, så säger hon din andrefödda son.
Den misslyckade teaterproducenten.
Precis, ja. Det säger någonting att vi inte har pratat om
honom. Som ville offra sig till och med i utbyte för pengar, men bara fick artiga liksom besvärade blickar.
Tack för ditt inspel.
Precis.
Den roligaste scenen faktiskt i hela förra avsnittet.
Men han vill ju bli president som sagt.
Precis.
Och det kommer ju säkert växa vidare, det tror jag, i säsong 3.
Du tror att det kommer göra det,
ja,
fast
det tror jag.
Logan ber honom att låta bli.
Ja, men han har ju fått sina conheads nu, sin fanskara som gör olika mem med honom. Precis. Och så vidare som är...
Ja, jag funderade faktiskt på det om det nu med Logan liksom, om man nu föreställer sig att Logan är ute ur bilden.
Han är ju en av de absolut mest motbjudande karaktärerna i denna skara av motbjudande människor alltså, verkligen.
Ja, du har inte börjat hyperdecant ditt vin sen. Med inspiration av Conor Roy.
Men han har också varit ganska gåtfull till en början. För det är ju först i den här säsongen skulle jag säga som han verkligen har visat upp sina vidrigaste sidor. Och när han nästan förebådar den här senaste videon av Trump nu när Trump animeras till att skjuta ner människor i en kyrka. Liksom, hur han själv sitter och skrockar åt sina egna liksom, memes på internet. Det är, han kommer sluta i Vita huset tror jag i Succession.
Och resten då? Hur tror ni att det kommer gå för Kendall? Eller tror ni att det kommer gå för Logan? Kommer Shiv att göra comeback?
Jag vet inte, men jag önskar bara så här, det är helt omöjligt att säga tycker jag, men jag tror att nästa säsong kommer bli blodigare, mindre rolig, för den här säsongen har ju ändå varit rolig nästan hela tiden.
Det
har liksom varit
tycker
så här,
du det? Ja, men alla har sagt att den här säsongen är mycket mindre rolig än den första säsongen som jag tyckte var jag tycker inte att det är en så rolig serie.
Jag tycker att den är jätterolig, jag tycker dialogen framförallt är jätterolig.
Ja, den är smart.
Och jag tycker att den har liksom verkligen sugit på varenda ögonblick när det handlar om att få sin publik och cringe liksom, när till exempel när
Kendall rappar.
Ja, alltså det är en sån vedervärdig scen. alltså alla de där scenerna har varit, alltså den här middagen med, eller liksom helgen hemma hos familjen Pierce, som också är så här fullkomligt.
Nej, men det, jag har aldrig sett sån tv, tror jag, i alla fall inte på väldigt länge, som framkallar såna fysiska kramper och reaktioner när man tittar, för det är ju liksom, man måste lägga ihop sig i fosterställning när de äter middag hos familjen Pierce.
Ja, då,
och de
slutar
liksom aldrig trampa i klaveret. Nej. Eller det är som simma, eller simma lugnt, Larry höll på att hänvisa till.
Curb your
enthusiasm. Alltså det handlar om människor som bara fortsätter gräva sina egna gravar. Men också, nej, men jag, just en kompis till mig som sa att hon tyckte att den här säsongen utav Succession påminde mer om The Office än om Shakespeare. Mm. Och det finns nog en poäng i det, och jag tror att nästa säsong tror jag att man är tvungen att återgå lite grann tillbaka till den här lite mer episka maktstriden. Och har jag ett önskemål då, så är det att Holly Hunter återkommer i någon form och skepnad, för hennes porträttet av Rhea har också varit ett utav, alltså det har varit också makalöst, tycker jag. Mm. Den här riktigt jävla ormiga människan liksom.
Det har blivit dags för Kulturkommissionen att runda av sitt sammanträde. Vi som har deltagit denna gång heter Björn Wiman, Johan Hilton och Greta Thurfjell, som jag heter. Tekniker var Oliver Bergman. Podden är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter, och nästa gång ska vi prata om Sally Rooneys nya roman Normala människor. Hej då!